Ja, vi ska fortsätta då med församlingen i Smyrna. Det finns ju många kyrkor och församlingar i Sverige som har det namnet, inte minst inom pingströrelsen, som kallar sig för Smyrna. Och vi kommer även till Philadelphia. Det är ju också intressant varför man har tagit de namnen. Och det kan ni fundera på under studiet här nu. Vi ska gå in och titta på det. Men jag tänkte börja läsa det här brevet som är till Smyrna då. Och det är ett ganska kort brev det där. Och så står det så här: och skriv till ängeln för församlingen i Smyrna. Så säger han den första och den sista, han som var död och har fått liv igen. Jag känner ditt lidande och din fattigdom. Men du är rik och jag vet att hur du smädas av dem som kallar sig judar men inte är det, utan är en satans synagoga. Var inte rädd för vad du ska få utstå. Se, djävulen kommer att kasta några av er i fängelse för att ni ska sättas på prov och ni ska få lida i 10 dagar. Var trogen intill döden så ska ge dig livets segerkrans. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden. Det ska vi återkomma till det där. Den här staden, Smyrna, den låg cirka 8 mil norr om Efesus. Det var en väldigt gammal handelsstad på den här tiden. Det var romersk provins, alltså provinsstad. Det fanns tempel, det fanns teatrar, raka gator. Och det var en av antikens vackraste städer, Smyrna. Där tävlade man med Efesus om att vara den mest betydelsefulla staden i provinsen Asien. Ungefär som Linköping, Norrköping. De har ju alltid tävlat om vem som är förnämast. Det är samma, ungefär samma problematik. Så vet ni det. Och judarna hade också där stort inflytande och hade mycket makt alltså. Judarna fanns i alla städer, fanns det små provinser och det fanns synagogor i väldigt många av städerna i mindre Asien. Nu är det någon som ringer. Ja, man vet inte vem som har grundat den här församlingen. Det var inte Paulus i alla fall, för han skriver ingenting om det här i Smyrna. Men det fanns en biskop som hette Polycarpus, som är ganska känd, som levde på 100-talet. Och han lär ha varit biskop. Man kallade ju allt episkopos, heter det ju, och det var ju församlingsföreståndaren, kallades för episkopos, församlingsföreståndaren. Och han led martyrdöden. Polycarpus 155 efter Kristus, det vet man med säkerhet. Och det kan vara en anledning till att det fanns alltså de som avrättades helt enkelt av romerska kejsaren i många av de här städerna. De kristna var ju förföljda ända fram till 300, det vet ni kanske, känner ju till att kejsar Konstantin var ju den som då gjorde kristendom till statsreligion på 300-talet i början där. Och hans mamma Anna var ju en av dem som man nämner om som en väldigt försmåg, en varm kristen som påverkade sin son Konstantin. Det var en parentes men i det hela. Men i alla fall Smyrna, det var en vacker stad med stor judisk befolkning. Och den här Polycarpus, han skriver i ett brev att han har tjänat Herren i 86 år. Det är rätt intressant, det finns en notering om den i Polycarpus. Att han hade varit i tjänst i församling i 86 år. Det är lång tid. Där ligger vi i läder. Han kunde vara, när det här brevet skrevs, så kunde han faktiskt ha varit pastor i den här församlingen, Polycarpus. Det finns mycket intressanta brev av honom som man kan hitta. Peter Halldorf känner ni kanske till. Han har ju skrivit upp och tagit reda på väldigt mycket omkring de här gamla biskoparna och har skrivit en hel del om det. kyrkofäderna. Ja, det börjar ju med att slå fast, vem är det som talar till oss? Jo, det är Herren, den första och den sista. Han som är A och O, början och slutet. Det är inte vem som helst, utan det är den som omfattar hela tillvaron. Det är han som talar till er. Den här församlingen var väldigt hårt prövad, vet man. Det var mycket förföljelser. Och det sägs ju här också att de hade fått lida mycket för sin tros skull. Och ängeln här, Jesus, säger ju: jag känner till det här. Du har haft det jättejobbigt i ditt liv. Och ibland så är det ju väldigt viktigt att bli bekräftad i det man är. Jag har haft många samtal med människor som har upplevt sig orättvist behandlade både av Gud och människor. Och man kan ju komma i den situationen i livet när man känner att det är ingen som förstår mig. Det är ingen som kan ana hur jobbigt jag har det i mitt liv. Och det är väldigt svårt att tränga in i en annan människas liv, det vet ni. Utan det är som en del säger när man blev änka eller änkling. Man kunde inte ana att det skulle bli så här fruktansvärt tomt. Och det kan man inte. Man kan aldrig sätta sig in i en annan människas livssituation egentligen. Men här får nu församlingen och dess medlemmar en bekräftelse. Jag har sett ert lidande. Jag har sett hur svårt ni har haft det. Och i vers 9 så påpekas det särskilt då. Och det står ju då i kontrast till den här stadens rikedom. Det var ju en väldigt överflödande stad, alltså med ett rikt materiellt sett alltså. Och så finns den här församlingen som lider och har det svårt och jobbigt. Vi ser kontrasterna i det här. Här finns inget klander i den här församlingen. Det är bara beröm. Och det är rätt märkligt. Det finns ingen klander. Och då har jag funderat så här, ni får ni ta för vad det är, men är det möjligtvis så att när man kallar sig en församling för Smyrna, om det skulle vara så att man inte då upplever så mycket klander. Ja, ni får ta det för vad ni vill. Men det är stort att kalla sig för det. Men Smyrna är alltså en vacker stad, den är rik, den finns mycket fina kontor eller teatrar. Men mitt i det här så finns det då det här lidandet. Och vad består lidandet av då? Jo, det är att det finns judar som smädar, ett fruktansvärt uttryck, en Satans synagoga. Och nu är det återigen, det är precis samma sak som i Efesus. Det finns alltså en grupp judar som förnekar Jesus. Och då kallas de för Satans synagoga. Det är ett fruktansvärt starkt uttryck. Det är väldigt starkt. Och församlingen här, de har varit observanta på det här. Och får beröm för det. Återigen, att avslöja det som är dåligt, det som inte är fruktbart. Det får de del av här nu. Ni har varit ståndaktiga, ni har förstått det här. Att det här inte främjar inte Guds verk. Att ni släpper in dem här. Det var judar som alltså förföljde Kristus, rent ut sagt. Och de stod emot Guds vilja, helt enkelt. De här judarna hade också beskyllt de kristna för att vara uppstudsiga mot kejsaren. Och det finns några undertoner. När man läser lite mer om det här så lägger man märke till att kristna hade blivit smutskastade utav de här judarna. Och det är väl bland det värsta som kan ske i en församling egentligen. När det finns människor som säger att de där är kristna, de där i missionsförsamlingen, ekumeniakyrkan, det är ingen vidare. Alltså det är lätt att, de ryktena är fruktansvärt jobbiga att leva med. Och ibland har de ju ingen grund. Men de finns där ändå. Och det kan bli en enskild person och det kan bli en hel församling. Så det var det som hände här i Smyrna. Men de hade observerat det och lagt märke till det. I vers 10 så kommer det då tröst. Lidandet har en gräns. Och det är mycket intressant att lägga märke till. 10 dagar. 10 dagar står för fullheten det också. Alltså det finns gränser för hur mycket människa kan tåla. Och hur mycket en församling kan tåla. Och det finns uttryckt här i den här församlingen i Smyrna att de hade en period av lidande. Men det kommer ta slut. Det kommer att upphöra det här. Och då inträder en ny tid. Jag brukar tänka på det själv. Jag har gått igenom massor med sjukdomar och cancer av olika slag. Och märkligt att jag lever faktiskt. Det kan jag säga rent ut. Jag trodde inte det. Att jag skulle överleva sådana saker som jag har gått igenom. Men då kan man se det så här att när man är mitt inne i lidandet så ser man liksom ingen gräns för det. Man kan känna då när man är mitt inne i lidandet, svårigheten och kampen. Jag vet första gången jag blev opererad för cancer, jag kan vara personlig här nu, vad tror jag. Då låg jag på lasarettet i Norrköping, jag opererades där för cancer. Och jag var opererad på måndagen och på onsdagskvällen då tog jag livet för slut. Och då kommer Christer Ahlstrand som hade opererat mig. Han är till Linköpings missionsförsamling, en underbar människa. Då är han ledig på onsdagskvällen, men då känner han att han ska gå upp till mig. Och då kommer han in till mig och så säger han bara, nu har det visst lite jobbigt. För jag hade ringt på personalen då, sjuksköterskorna var alldeles förtvivlade för jag hade sådana fruktansvärda smärtor och hjälpte ingenting med bedövning, eller jag får säga, smärtstillande. Hjälp tog inte. Och då kommer han in och så säger, vad hade vi kallat på honom? Tror jag också. Det är min egen tro, men han kände att han skulle gå till mig. Och han kommer in på salen där. Och jag säger, jag kommer inte överleva den här natten, säger jag bara. Och då säger han bara så här. Lugn, det här fixar jag. Det, bara höra det här. Finns det någon som överhuvudtaget kan bemästra det här? Ja, han visste vad han skulle göra. Och det har jag tänkt på också många gånger när det gäller kamp vi har i livet. Det har ett slut. Det blev bra. Han fixade det. Har man stopp i njurarna, då är det bara att köra in. En kanyl där och en där. Har ni varit med om det? Det gjorde han i alla fall. Och så gick det över. Allt har sin tid, lidandets tid. Det är inte ändligt. Jo, det är ändligt, det är inte oändligt. Och det är det som händer i församlingens Smyrna. Och det är likadant, om man skulle tillämpa det här på oss i Sverige idag, i kristna kyrkoförsamlingar. Jag vet inte hur ni har upplevt den här sammanslagningen i Ekumeniakyrkan. Men många har haft det väldigt jobbigt i församlingarna, i det som har skett. För förändringar är jobbiga att gå igenom. Men det står ju att allt har sin tid. Och det tror jag man ska vänja sig vid. Att allt har sin tid. Och så blir det in en ny tid. Och det var det församlingen fick tröst om här i Smyrna. Ni ska få se nya tider. Ni ska upptäcka att Gud är trofast. Han överger er inte. Så ska man läsa in det här i Smyrna-församlingen. Vad händer när man prövar så här? Vad händer i oss rent själsligt och mentalt? Inte bara kroppsligen. Alltså. Man kan ju ha sjukdomar som är jättejobbiga och besvärliga. Men det påverkar också hjärnan och det påverkar hjärtat, själen. Och ibland så kan det vara, det är hemskt att säga, men ibland är det faktiskt nyttigt att bli tagen åt sidan. Det är faktiskt, ibland kan det ge en ny eftertanke. Jag har aldrig varit sjukskriven i hela mitt liv. Utan när jag blir pensionär, då kom en massa sjukdomar. Man ska inte pensionera sig. Då kom det ena efter andra. Av någon underlig anledning. Varför blev det så? Jo, kanske man ska tänka efter. Allt det som Gud har gett dig. Hälsa och krafter under alla år. Kan hända man inte är tacksam över. Att man kan gå ur sängen på morgonen. Och ny dag ligger framför. Man blir luttrad, som det heter. Luttrad är ett märkligt ord. Luttrad, känn på det. Man kan bli renad i tankarna, i känslan och viljan. Alla dessa tre områden i sitt liv. Ja, förföljelsen i Smyrna, den skulle kunna kosta livet faktiskt. Och det gjorde det också för en del. Men segern väntar. Och den andra döden som det står här, det är rätt intressant att lägga märke till. Vad är det egentligen de säger? Vad är det som Jesus säger till församlingen? Ni ska inte frukta den andra döden. Då ska jag slå upp 10:28. Matteus 10:28. Därför Jesus han säger så här. Var inte rädda för de som kan döda kroppen. Utan de som kan döda själen. Och jag har det här. Var alltså inte rädda för dem. Det finns ingenting gömt som inte ska komma i dagen. Och ingenting dolt som inte ska bli känt. Vad jag säger i det mörket, det ska ni säga i dagsljuset. Och vad jag viskar i ett öra, det ska ni ropa ut från taken. Var inte rädda för dem som kan döda kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet. Säljs inte två sparvar för i kopparsland, men ingen av dem faller till marken utan att er fader vet om det. Den andra döden, det är alltså att dö blir helt enkelt likgiltig. Och det kan man ju drabbas av som människa, att jag struntar i det. Har ni aldrig tänkt så? Man kan liksom bli apatisk och känna att jag tjänar ju ingenting till. Här har jag lagt ner mitt liv och tjänat Gud. Jag har offrat, jag har bett och så vidare. Och så stannar det ingenting, tycker man. Och då kan man bli död. Själsligen. Och det är den andra döden. Och det är det Jesus säger nu till församlingen i Smyrna. Se upp med det. Likgiltighetens ande. Den är farlig. Den är dödande helt enkelt. Och man kan ju bli, när man ser allt som händer i världen, uppgiven av allt som händer av ondska och elakheter. Men då får vi be Gud om ny kraft och ny kärlek till den värld som han älskar i alla fall. Så församlingen i Smyrna, de får tröst inför döden. Och det är svårt, det är bland det svåraste här på jorden. Och det är trösta inför döden. Men det är det som händer här i församlingen i Smyrna. Jag skulle vilja stanna där, tror jag, i det här med Smyrna. Men ni kan fundera själva på att det är en otroligt god församling. Gud vet om dem. De känner till deras behov, deras lidande. Men de ska veta det, att det finns en som har segrat för dem. Och det är Jesus Kristus.
Ja, då vandrar vi vidare till den tredje församlingen, och det är Pergamus. Det var den viktigaste staden i landskapet Mysien norr om Smyrna, 4 mil från Egeiska havet, alltså Medelhavet. Tidigare hade Pergamus varit en huvudstad i Attalos ättens kungarike. Men när den siste Attalos den fjärde dog år 133 före Kristus, så tillföll riket romarna genom ett testamente. Det här kungen alltså testamenterade det här området, staden, till romarna. Även om Efesus var den romerska prokonsuls officiella residens, så bodde han i Pergamos. Det var finare att bo där än i Efesus. Det fanns väldigt många praktfulla byggnader i Pergamos. Och ett stort, jättestort bibliotek. Och det var centrum för den hedniska kulturen i hela området. I Pergamos har man grävt fram ett jättestort Zeus-altare. Alltså den grekiska guden Zeus som han då tillbad. Och år 29 för Kristus restes här ett tempel åt den gudomliga Augustus, kejsar Augustus. Han hade ett eget tempel i Pergamos. Och det fanns en staty av gudinnan Roma i Pergamos också, på torget. Framförallt var staden centrum för dyrkan av läkedomsguden Asklepios. Och därmed antikens mest berömda vallfartsort och förebilder, förbindelse med denna kult. Alltså man tillbad Aiskylos. Det var helbrägdagörelsens gud. Och det var mycket riter omkring det här i Pergamos. Varje år hade man särskilda högtider då man manifesterade det här. Församlingen här i Pergamos hade en väldigt utsatt position alltså, genom all den här avgudadyrkan som fanns runt omkring där. Vers 13 där, jag ska läsa det snart, så står det till och med att att Satan har sin boning i den här staden. Nu läser jag det. Och skriv till ängeln för församling i Pergamon. Så säger han som har det skarpa tveeggade svärdet. Jag vet var du bor, där Satan har sin tron. Ändå håller du fast vid mitt namn och har inte förnekat din tro på mig. Inte ens i de dagar när Antipas, mitt trogna vittne, dödades hos er där Satan bor. Men något har jag emot dig. Att du hos dig har några som håller sig till Bileams lära. Han som lärde Balak att gillra en fälla för israeliterna. Så att de åt offerkött och bedrev otukt. Så har också du hos dig sådana som på samma sätt håller sig till Nikolaiternas lära. Där kommer det igen. Vänd dem, annars kommer jag snart till dig och strider mot dem med min munsvärd. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Åt den som segrar ska jag ge av det dolda mannat. Och jag ska ge honom ett vit sten. Och på stenen ska det stå ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Herren med det skarpa tveeggade svärdet. Det betyder att du kämpar, Gud, mot irrlärorna. Och Satans boning, alltså, det var tillbedjan av Zeus, den här grekiska guden som det talas om. Först får församlingen beröm här igen. Jag har sagt förut, man börjar ofta med att berömma det som är bra. Jag vet var du bor, där Satan har sin tron. Det är så att de är klämda liksom emellan denna världsliga avgudadyrkan som finns. Men de har hållit fast vid Jesu namn. Pergamos, det är lite olika uttal, var en stad där kristendomen utsatts för den allra värsta motstånd och förföljelse i de här sju församlingarna. Avgudadyrkan var, som jag sa, den här Aiskylos-dyrkan. Denna gudomssymbol var en som slingrade sig upp för en stav Och påminn om gamle ormen. Det som man har på läkare, det ser att Mose upphöjde staven i som han delar vattnet med och så vidare. Det blir också symbol för läkedom och styrka ju. Och då hade man tagit över den här. Det är rätt intressant att lägga märke till, alltså de symbolerna som fanns då i Gamla testamentets tid då för Mose. De hade man tagit över i det här, så man hade samma symbol i den här avgudadyrkan. För att Aiskopelos, den här guden, hade alltså det som symbol och därigenom skulle kunna vinna, göra helbredagörelse. Och det, mitt i detta levde alltså den här församlingen då med så oerhört mycket avgudadyrkan. Så det är kanske den allra mest plågade församlingen, så är det den som vi kanske inte har tänkt på när vi läser det här. Att den församlingen var väldigt utsatt för oerhört starka krafter. Den här guden hade också tilläggsnamn, Soter. Och det betyder ju frälsare i grekiska. Soteria betyder ju frälsa. Och så att man tillgav honom det här, inte bara Aiskopelos, utan han var också då Soter. Det vill säga frälsaren. Han skulle rädda människorna. Och det här står då i kontrast till Kristus som blev upphängd på korset. Det finns en stark symbolik i båda de här krafterna då som kämpar mot varandra. Och det är ofta så att man upplever när man läser Bibeln att de här goda tingen kan omvandlas till det onda. En ulv i fårakläder, säger Jesus till exempel. Alltså man har svårt ibland att avslöja det som är falskt, därför att det liknar så mycket det som är äkta. Och det här är någonting som man måste vara observant på sitt eget liv. Idag är det ju här väldigt vanligt, det här fake news som ni säger, som Trump har liksom myntat, att allt är ljug i stort sett. Och var finns sanningen i det här? Det var likadant här alltså. Man kunde förledas till vad som helst egentligen. Det här, man brukar likna det här vid att förkunna evangelium i den här staden. Det var som om jag skulle komma ner till Mekka idag och predika om Jesus. Eller i Indien, Bärenes heter det va? Det heliga, hinduernas heliga plats. Så pass, det finns många som menar på att den här församlingen hade lika tufft som att du och jag skulle åka ner till Mekka och predika Jesus. Då kan ni förstå hur nedtampad man skulle bli. I det spänningsfältet levde man alltså i den här församlingen. Ibland kan det vara nytt att tänka efter, hur hade de det egentligen? Och då kan man, jag har gjort jämförelse nu, vad är avgudadyrkan i Sverige idag? Vad är det? Ni får ju i alla fall förkunna evangeliet. Men ni vet att det är kämpigt verkligen. Hur mycket evangelium får ni förkunna i skolorna? Jag läste om nu en vad var det någonstans? Jag såg i sändaren var det väl. De hade ett bibelundervisning. En präst som gick in i skolan. Jag tror det var i Småland någonstans. Och han hade bibelutläggning där. Har ni sett någon av er? I alla fall han predikade så han undervisade. Och då säger rektorn på den här skolan, ja, så länge som lärarna är kvar i klassrummet så är det inga problem. Det var ju förtroende för klassläraren. Att predika Jesus, hur pass mycket får vi göra det i offentliga rum idag? Ja, som väl är får vi det. Och det är inga kyrkor som är stängda än i Sverige av staten. Men det här med skolavslutningen har varit marigt. Det är marigt värre, eller hur? Här också. Ska man ha det i kyrkan eller inte? Förstår du sammanhanget? Det är inte så enkelt alltid. Men församlingen får beröm. Men det finns en allvarlig förberåelse. Och det är Bileams lära. Ni som är kunniga med Bibeln vet ju att det finns ju Bileams åsna, kanske ni vet, känner till i Konungaboken. Alltså det, och Balak, det var ju den som förledde israeliterna att dyrka hednagudarna. Baals lära. Och det är rätt intressant att församlingen här måste ju vara väl bevandrad, förstår man ju, i Gamla testamentet. Och det är ju den enda bok de hade, den enda bibel de hade egentligen. Så var det Gamla testamentet på den här tiden. Även det fanns brev och sånt som kom efterhand. Men Bibeln som helhet, den var ju inte sammanställd förrän 400 efter Kristus. Det känner ni kanske till. Så men man hade alltså gamla förbundets skrifter. De kunde det här. Man visste alltså under Israels folks historia så hade kommit inslag av avgudadyrkan gång på gång. Och de blev avfällningar. Och på samma sätt är det nu i den här församlingen. Alltså, det finns risk och det finns tendenser att de tar över hedendomen som fanns på den platsen. Ja. Baals lära, det var att de skulle bli en stötesten för Israels folk. Så att de skulle äta kött av avguda offer och bedriva otukt, står det. Dragning till hedendomen alltså har funnits alltid i hela kristendomens historia. Och nikolaiterna, de var ju här också. Det pratade jag om förut, det var de som förnekade Jesus egentligen. Det var judar som alltså inte erkände Jesus som uppstånden och levande och närvarande. Vi har att läsa i Efesier 6. Ja, men vad ska man då göra? Jo, man ska göra bättring. Här kommer samma som i församlingen i Smyrna. Det går att förändra livet. Gör bättring. Det är samma uppmaning här. Och det i domen här gäller hela församlingen, står det i grundtexten. Det gäller inte bara församlingsförståndaren här. Utan det är hela församlingen som är indragen i detta förändringsprocessen som äger rum. Och då kommer de mycket intressanta avslutningar här som jag tycker vi ska fundera lite extra kring. Och det är det här, jag ska ge det fördolda mannat och jag ska ge en vit sten och jag ska ge ett nytt namn. Det ska ni lägga märke till. Jag ska stanna en stund vid det här. Det här mannat. Ja, det är ju ganska enkelt att förstå. Det är ju det som Mose fick ta emot av Gud i ökenvandringen. Det mannat är Guds ord. Det är Guds ord. Ni ska leva av det. Det ska ge mättnad. Det ska ge tröst. Det ska ge vägledning. Mannat står för Guds närvaro. Gud är nära er. Och så kommer man till det här. Att det här fördolda mannat är ju det himmelska brödet som kommer ner från himlen. Det är Jesus Kristus. Det är han som är det sanna brödet som har kommit ner. Det är honom ni ska ta in i ert liv. Vers 17 där. Och sen så är det ju något som kommer, som jag tycker själv, jag funderar på det själv. Det här vita stenen. Det fanns en tv-serie för barn. Kommer ni ihåg den, några utav er? Vita stenen. Jag vet inte vem som har skrivit den, men det kanske ni vet. Det var inte Astrid Lindgren, det var Barbro Lindgren kanske. Men det spelar ingen roll. Men den vita stenen, den var en symbol för någonting hemlighetsfullt. Någonting man skulle upptäcka, om jag kommer ihåg rätt. Och så gömde man den här vita stenen. Har ni sett den då? Kommer ni ihåg det? Ja. Och så upptäckte man den. Men det intressanta är varför det här används. Det berodde på att när man skulle göra ett domsutslag. När det var åtalad för någonting och skulle straffas. Så hade man en vit sten och en svart sten. Och den vita stenen stod för befrielse. Och då skulle man då hade man en urna. Så man la den vita stenen i urnan. Då blev du befriad. Men låg den svarta stenen i det så blev man dömd. Jag har aldrig förstått det här för nu jag har läst på det, kan jag säga öppet. Den vita stenen står för alltså befrielsen. Och inte nog med det, för att det fanns en annan bild här också. Och det var att man använder ofta bilder från idrottsvärlden. Så att segraren, ettan, han fick en vit sten. Och så var hans namn inskrivet i detta, i denna sten. Och för det tredje så fick den här privilegier. Inte bara för att han fick den vita sten, utan han hade sitt namn inskrivet där. Och när han visade upp det för arbetsgivaren så då hade han favör i det här. Och det är rätt intressant när man börjar studera Bibeln lite närmare och tränga innanför orden. Så finns det alltid bilder bakom som gör att det här är ju fantastiskt spännande. För då står den vita stenen för att Jesus har vunnit seger. Ditt namn är inskrivet i den här stenen. Du har privilegier. Den heliga ande har du fått som en gåva av Gud. Och där var det församlingen här. De hade vunnit seger. Och jag tycker det, jag vet inte vad ni tycker, men jag tycker det är väldigt intressant det här. Att liksom tränga in bakom de här symbolerna och bilderna. Det är mannat, det är stenen och det nya namnet. Och det intressanta är också att när man blir kristen i Kongo så får man ett nytt namn. Alla flesta kongoleser, de heter Kerstin och Mats och så vidare, svenska namn ofta. Så det har ju inte vi infört hos oss, vi har ju namnet innan vi döps ungefär, eller hur? Men att få ett nytt namn i samband med dopet, man får ju ett namn i samband med dopet, en bekräftelse. Men fundera lite mer på det här. Alltså det stenen, namnet, mannat står alltihopa för att du är privilegierad. Du har vunnit seger tack vare Kristus, han har vunnit seger åt dig och ditt namn. Och så det här knyts ju an också till vidare när man läser Uppenbarelseboken. Så står det ju om det här med att namnet inskrivet i livets bok. Du är ihågkommen, betyder det. Ja, det är skrivet in när han annan var ute och rest någon gång och varit i en gammal kyrka. Man kan ju nästan följa människor. Vilken resrutt de har tagit. Ja, det var det om detta, denna församling alltså. Det här med namnet Abraham. Han fick ju heta Abraham. Jakob, han fick heta Israel. Petrus, Kefas och så vidare. Ni kan lägga märke till att man sätter det här i system. Så märker man att i den bibliska historien så är det väldigt ofta. Jesus använder ju det här också. När han kallar lärjungar så ger han dem nya namn också. Det kan man göra vad man vill ha. Men det är rätt intressant att tänka på det i alla fall. Ja, det slutar ju med att det här, när man får ett nytt namn. Då betyder det att då blir det personligt på något vis. Ni vet att våra namn. De står ju för mer än bara namnet. De betyder ju någonting mer än namnet. Och det är man noga med. Av att i alla kulturer världen över, när man ger namn till en person, så har den en djupare innebörd. Jag ska inte gå in på det, men det är rätt intressant att fundera kring vad det heter. Ja, det var den tredje församlingen då. Den fjärde församlingen, det är väl den kanske som vi har hört minst om, Thyatira, kapitel 2, vers 18-29. Det är ganska långt det där, men jag läser det i alla fall. Och skriv till ängeln för församlingen Thyatira. Så säger Guds son, han som har ögon som eldslågor och hans fötter liknar gyllne brons. Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet och vet att dina senaste gärningar är fler än det första. Men det har jag emot dig, att du låter kvinnan Isabel hållas, hon som kallar sig profet och lär och förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta offerkött. Jag gav henne tid att vända om, men hon vill inte vända om från sin otukt. Så jag ska lägga henne på sjukbädden, och dem som horar med henne ska låta drabbas av svåra lidanden om de inte vänder om från hennes gärningar. Och hennes barn ska jag döda med pest, och alla församlingarna ska förstå att jag är den som rannsakar njurar och hjärtan och som ska ge var och en av er vad hans gärningar är värda. Men till er andra i Thyatira, alla som inte har denna lära och inte känner Satans djup, som det heter, till er säger jag, jag lägger inte på er någon annan börda, men håll fast vid det ni har tills jag kommer. Den som segrar och ger akt på mina gärningar ända till slutet, honom ska ge makt över folken, och han ska valla dem med en stav av järn som han krossar lerkärl. Samma makt som jag fått av min fader, och jag ska ge honom morgonstjärnan. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Ja, det här var ordringa visor. Det är en väldigt stark beskrivning. Det här är det längsta brevet av dem, till de här sju församlingarna. Och det var den minsta och mest oansenliga församlingen i det här rundgången. Det här för sju församlingarna. Thyatira låg i landskapet Lydien, en dagsresa sydost om Pergamus. Staden var berömd för sitt hantverk, särskilt purpurfärger. Det nämns i Apostlagärningarna 16 och 14 som hemort för en kvinna vilken var den första frukten av Pauli mission i Europa, purpurkrämerskan Lydia. Det känner ni till, va? Det fanns väldigt många hantverkare i Thyatira. De kristna tillhörde dessa olika skrå, som hade uppdelade skrå ungefär som vi var förr i Sverige. Och det medför speciella frestelser att vara med i de här olika skråna. De hade alltså gemensamma måltider till exempel. Och ibland så fanns det offerkaraktär i de här måltiderna. Och de slutade väldigt ofta de här middagarna med utsvävningar på olika sätt. Och därför blev det en brännande fråga det här. Kan man vara med i det här kristna? Som kristen kan jag vara med i de här olika skråna. Och medlemmarna i den här församlingen, de brottas väldigt mycket med det där. Vi har ju haft samma diskussion i Sverige om man kan vara med i tempelriddarna till exempel, eller andra sådana här slutna sällskap. Det har ju diskuterats mycket omkring detta. I vilken mån påverkar de här slutna sällskapen mig som person? Med hemliga riter och allt sånt här. Det var precis det som förekom här. Jag vet inte om ni har haft en diskussion, men jag personligen har blivit ganska ibland involverad i det. När jag ska ha haft föreläsningar i olika sammanhang. Man får inbjudan till det. Och så ska man gå med i det där sällskapet och få komma innanför väggarna och se allt det där hemlighetsmakeriet. För det finns ganska mycket av det i Sverige idag också. Det gör det. Men det som hände här var ju alltså att de började brottas med det här. I vilken mån kan man delta i sådana här fester? Och till slut var det ju orgier också av olika slag som förekom där. Och som kristen hade man då väldigt jobbigt med det här. Och hur skulle man kunna få vägledning av det, i det här? Jo. Vi vet att kristendomen här i Thyatira under 200-talet blev huvudsäte för det montanistiska svärmeri. Och det var nämligen så här att det var en apokalyptisk väckelserörelse som bröt fram i den här församlingen på 200-talet efter Kristus. Och där man lyfte fram de andliga nådegåvorna på ett alldeles särskilt sätt. Och det här blev ungefär som i Korint. Väldigt, det var oreda i församlingen helt enkelt. Man vet det. Det var en svärmisk väckelserörelse kan man säga. Ungefär som I Kongo har vi haft något som heter kimbangismen, som blandar lite av olika religioner. Och här blev det då en väldigt märklig utveckling i den här församlingen, Thyatira, vet man. Det vet man med säkerhet. Och den här väckelserörelsen, monatisterna kallades de för, de blev med tiden urartade liksom. Så det var liksom, man kunde inte styra upp det hela. Så att, det här var framförallt på 150 år efter Kristus, så var det där det här brevet skrevs. Utan man har kunnat följa den här historien då. Så på 150-talet efter Kristus, det är cirka 75 år efter, eller 50 år i alla fall efter det här då. Då var det som starkast, den här väckelserörelsen där i den här församlingen. Och efter, man hade också en asketisk livsföring. Det var ju en sida av det hela. Så man skulle späka sin kropp väldigt mycket och plåga sin kropp. Det är en lång historia det här, men det påverkade. Det var någonting som ni kanske har hört om, gnosticismen. Det var en lära där man skilde ande och materia. Att ande och materia var olika värdefullt. Det känner ni till, eller hur? Ja, i alla fall var det det. Och den andliga delen, den betraktades som väldigt mycket mer värdefull än kroppen. Och det är det Paulus går emot väldigt mycket när han skriver sina brev. Att både kroppen och det andliga, det är lika mycket värt. Men det var en stor diskussion. I 300 år höll man på med det. Men i alla fall, då säger Paulus till exempel att Gud bor i oss genom sin heliga ande. För din kropp, det är Guds tempel. Och det tycker jag är en så vacker bild. Men i alla fall, här så urartade det på olika sätt. Och det som Jesus tar upp med församlingen, det är att de alltså de faller i ogudaktighet alltså, och otukt. Och den här Isabel, hon står som symbol för detta. Hon förleder församlingen ifrån den rena läran, kan man säga. På tal om den här läran så dog den ut efterhand. Och på 500-talet efter Kristus så förbjöd den katolska kyrkan den här väckelserörelsen helt enkelt. Men de får ju också mycket beröm här i församlingen. De får ju de är kärlek, tro och känd, säger han. De får särskilt beröm för att de har kärlekens kraft mitt i alltihopa det här. De får alltså beröm. Det är kärlek och det är tro. Det är två krafter som framförallt man lägger märke till i den här församlingen. Man har kärlek och man har tro. Det är de stora krafterna i församlingen. Men så kommer kritiken, och det gäller hon, Isabel. Det är förmodligen en person som förvillar församlingen. Hon har sin motsvarighet i Gamla testamentet med Ahabs drottning, den fenisiska drottningen Isabel, som förförde Israel till hednisk baalstyrkan. Första Konungaboken, det är samma sak här som i Smyrna. Det fanns alltså influenser hela tiden som påverkade. Och otukt avgudadyrkan, det var de krafter då som ledde församlingen bort ifrån Kristus helt enkelt. Och du hade inte, även om du var observanta på det här, så hade du inte gjort bättring. Och som ett ingrepp i det hela, för att förändra situationen, så läggs hon på sjuksängen, den här Isabel. Och hennes barn, de kommer att dö av farsot, står det. Det är inga enkla saker det här vi tar tag i. Utan det var väldigt starka krafter i rörelse i den här församlingen. Men det slutar inte med att fastna i det här, utan det finns en möjlighet till förändring och bättring. säger Jesus till dem. Det finns en intressant sak i vers 24-25 som jag vill observera. Och det är: men till er andra i Thyatira, alla som inte har denna lära och inte känner Satans djup, som det heter, till er säger jag, lägger inte på er någon annan börda, men håll fast vid den ni har tills jag kommer. Den som segrar, ger akt på mina gärningar ända till slutet, honom ska jag ge makt över folken. Och han ska valla dem med en stav av järn som han krossar lerkärl. Ibland så kan man tänka så här att vers 24-25 syftar på att Satans krafter är såna att man ska förnedra sig själv för att bättre förstå det onda. Och det har jag funderat mycket på. Ska man använda spritdrycker eller knark för att förstå dem som drabbas av det? Det är den bakgrunden i det här. Och en del menar på att man förstår de människorna bättre ju då om man har själv varit med i det. Och det finns en viss sanning i det. Det gör det ju. Men för den skull gör jag inte bättre situation om jag själv går in i det. Om jag vet att det här är skadligt, det här förstör och så vidare. Men det finns en antydan att i den här församlingen så har man allierat sig med de här onda krafterna för att bättre förstå hur onda de är. Förstår ni vad jag säger nu? Att man går in i sammanhang ibland. Jag kan bara ge som exempel. Jag gjorde militärtjänst på T1 i Linköping en gång i tiden. Och vi som har gjort militärtjänst, vi brukar få vara med om en hel del konstiga saker. Ju. Inte minst när man ska mucka. Och då ska det vara mycket fest, mycket sprit och mycket alkohol. Och på mitt kompani, sjätte kompaniet, så sa jag... Jag var ju lite pappa nästan, för jag var 25-26 år när jag var där. De andra var ju mycket yngre. Och så säger jag så här: jag skulle inte vilja att vi använde alkohol. Och ni kan förstå det, 150 man. Jag tycker vi kan vara nykter kväll. Kan vi minnas varandra som nyktra och trevliga personer? Ja, det skulle ha känt efter hur man vred sig i det där sammanhanget. Skulle jag komma och mästra dem? Ja, jag sa, ni får göra hur ni vill, men jag kommer i alla fall inte att medverka till det. Utan jag vill ha en nykter fest. Och tänk er att det blev det. Jag kunde aldrig för mitt liv tro det. Så jag har ett gott avslut. Man behöver inte, så att säga, gå in i det för att förstå det. Man kan ju se det utifrån. Hur illa det kan göra med en människa. Men det var det som hände här. Alltså det fanns en tendens att man skulle gå in i det onda för att förstå det onda. Det var det jag ville ha sagt. Ja, men det slutar med seger. Löftet är seger. Och morgonstjärnan, det är ju symbolen för att det ljusnar, det dagas. Efter natt kommer ljuset. Så var det som nu det här avslutar det här brevet med, att jag ska ge honom morgonstjärnan. Ljuset från Guds värld kommer att lysa in i er livssituation. Det är avslutningen på det här brevet.